Hörrni, vad ska vi prata om idag?
Jag tänker att jag ska ta på mig sexisthatten.
Jag tänkte rapportera från andra kammarsalen och vad var det egentligen Sverigedemokraterna höll på med igår.
Och jag tänkte faktiskt prata om lite danskt hygge.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Hörrni, äntligen gör vi en podd ihop på Svenska Dagbladet.
Ja.
Roligt.
Vi har turnerat runt och typ bytt plats allihopa på Expressen, Fokus.
Sveriges Radio. Annie, du och jag har ju gjort politiska spelet ihop. Och jag och Torbjörn har gjort verkställande utskottet ihop.
Och du, Annie, har varit på Fokus. Och du, Maggie, har varit på Fokus. Och jag har också varit på Fokus. Så nu har vi till slut hamnat på samma ställe vid samma tidpunkt. Det har inte riktigt hänt innan.
Det känns superkul. Och sen så blir det också väldigt spännande om lyssnarna kommer att kunna skilja mellan dig och mig, Maggie. För det har ju varit väldigt svårt tidigare när vi har gjort podd ihop.
Men jag vet, det är ju väldigt ovanligt med fler än en tjej i podd. På Sveriges Radio hade vi ju problemet att alla blandade ihop mig och Myrov, eftersom vi båda är skåningar. Men de blandade också ihop oss två, trots att jag har den här raspiga skånskan och du har din fina Stockholmsdialekt. Det var jättekonstigt. Men, det är många som tror att vi är samma person allihopa.
Precis, men det kan det ju få vara. Jag tänker, yes we can ändå, eller hur?
Hörrni, nu är vi ju alla politikreportrar på Svenska Dagbladet och i andra kammarsalen i riksdagen hände det ju stora saker i veckan. Mm. Du var där, Maggie. Vad var det egentligen som hände?
Jo, men Sverigedemokraterna hade ju kallat till pressträff för att de skulle ge besked i regeringsfrågan.
Välkomna hit till den här pressträffen där vi har för avsikt att berätta lite om det arbete som bedrivs inom Sverigedemokraterna.
Och där satt Jimmy Åkesson, partisekreteraren Richard Jomshoff och gruppledaren Henrik Winge. Och så fanns det en liten armé av kostymklädda presssekreterare med munskydd. Det är ju väldigt ovanligt nu för tiden med live-pressträff. Så de hade också bokat andra kammarsalen av smittskyddsskäl, för den är mycket större än vanliga pressrummet. Och det var en fin kontrast till den här partiledardebatten där Jimmy Åkesson snörvlade i talarstolen i minst. Och fick så mycket kritik för att han kom dit med symptom. Det har liksom aldrig varit med smittskyddsanpassning. Men beskedet var i alla fall:
vi tar regeringsfrågan på största allvar och vi kommer att hantera den utifrån det.
Att Sverigedemokraterna inte tänker ställa några ultimativa krav till Moderaterna och Kristdemokraterna.
Vi kommer att göra allt vi kan för att vara en god samarbetspart som håller fast i överenskommelser.
Men också att det vore gynnsamt med ett avtal som är ännu mer detaljerat än januariavtalet.
Där inflytandet fördelas utifrån varje partis storlek.
Och sen att de är seriösa och håller på att förändra hela sin organisation och förbereda en äntringsstyrka och vill ta ansvar och så. Det var liksom huvudbeskedet.
Med risk för att göra er besvikna så kommer jag inte ge några svar på frågor om vilka skarpa krav vi kommer att ställa för att släppa fram en statsministerkandidat eller för att släppa fram en budget.
Alltså, det är ju lätt att vara efterklok, verkligen. Men jag känner ändå lite så här: nej, det är klart att de inte kom med något besked. Alltså, varför skulle de göra det? Och att också att det är så symptomatiskt hur vi alla, och då tänker jag mest på medierna, rör oss runt Sverigedemokraterna. För det räcker med att de skickar ut en inbjudan och vi ska prata om regeringsfrågan och med de här väldigt viktiga personerna i partiet för att alla ska gå i taket.
Ja.
Men om man bara hade liksom tänkt lite till så hade man nog kunnat tänka sig att det inte skulle komma ett besked. Jag säger inte att det inte var viktigt för det, den här pressträffen. Men, ja.
Det var ju att de själva formulerade just som vi ska lämna ett besked. Och sen så inledde Jimmy Åkesson att säga jag kommer göra er besvikna. Men,
det känns ju också bekant, eller hur?
Ja, men för oss som är väldigt intresserade av partiorganisation så kände jag ändå att man fick en hel del besked på den här pressträffen. Men liksom, varför gjorde de det? Hur tolkar ni det? Vad var det här?
Ja, det har ju varit väldigt mycket snack om SD, som det alltid är. Men väldigt mycket senaste veckorna, sen Liberalerna framförallt då lämnade sitt besked. Och sen Socialdemokraterna drog igång sin den här tidiga valkampanjen med att försöka koppla ihop alla borgerliga partier med Sverigedemokraterna.
Och kanske Polen och Ungern och hotet mot
demokratin. Och Kapitolium, inte
ja,
minst.
Exakt, exakt. Så om jag ska ge mig på en gissning varför, så här är det, de har hållit på med den här pressträffen i flera veckor, vet jag. Så det är liksom ingenting nytt, utan man har förberett sig väl för att man vill ta plats i den här frågan. Och jag pratade med en sverigedemokrat igår som sa någonting roligt, och det var att det var dags att sätta sig i sadeln på den här regeringshästen.
Oj! Men är det att man då ska, har det att göra med den här tigerjämförelsen som typ Peter Hultqvist och andra har haft? Man kan inte tämja en tiger. Alltså, är sadeln liksom, vi ska rida regeringen dit vi vill? Jag fattar inte
metaforen. Du ger mig sådana bilder nu. Jag tänkte i alla fall direkt när jag hörde det att man vill visa vem som bestämmer. Ja, helt enkelt.
Ja, men det är det jag menar, fast jag kunde inte formulera det på ett normalt sätt.
Och det gör man ju genom att bygga upp en stämning, sen ta ner den direkt. Alltså man lindar alla runt sitt finger på något sätt. Och det man ändå understöd, man hade ju liksom en ödmjuk ton hela tiden. Det var ju högst medvetet och välkomnande även mot liberalerna på något sätt. I alla fall mer än förut. Men det man ändå gör är att man understryker att det ska vara väldigt viktigt, alltså hur stora partierna är, med hur mycket inflytande man får. Och att ni ska inte tro att ni kan bolla runt oss.
Nej, precis. För det finns ju någon slags narrativ både medialt och bland andra partier som ju utgår ifrån att SD har varit ett paria-parti, som är att de ändå ska vara tacksamma över att få vara med. Att ja, visst, självklart ska ni få lite här i era viktiga frågor, men den stora bonusen vi ger är ju att vi normaliserar ett parti. Men det verkar de ju inte själva acceptera.
Nej, men precis. Och det yttersta beviset för det är ju att ett sånt litet parti som Liberalerna på runt 2-3% nu i mätningarna ändå kan prata som om de bestämmer om Sverigedemokraterna får vara med eller inte. Mm. Så jag tror framförallt så tror jag att det var en markering på det sättet, men också en markering på sättet det gjordes, ville visa att man är regeringsduglig eller i alla fall samarbetsduglig, och liksom övertyga även moderata väljare och moderata politiker och kristdemokrater och sådär.
Det var ju långt ifrån give them hell-känslan från när man fällde budget och ville liksom visa sig starka på det sättet genom att vara besvärliga i riksdagen, som man gjorde efter valet 2014.
Partisekreterare Björn Söder skickade till mig ett sms där han frågade en sista gång, vad tycker du om det här nu? Och då skrev jag give them hell. Det var min...
Give them hell?
Ja.
Det här var ju verkligen en helt annan ton, där man också sa att ja, det har varit så stökigt i riksdagen de senaste 10 åren, men nu ska det inte vara det längre, utan att då kanske prata om sin egen roll där.
Vi ska fixa det här, vi sverigedemokrater. Minns ni 2015?
Vagt.
Migrationskrisen tänker ju många på, men jag tänker nästan mest på Sverigedemokraternas landsdagar i Lund, på Scandic Star, stora demonstrationer utanför det var på väl, klassiskt
man fick
östersätt.
Inte, man blev ju inte utsläppt, det var ju belägrat.
Ja, så blev det, ja. Just det.
Och man fick ingen fika heller, det minns jag också. Och det var ingen toalettkö, för att det var bara män där, så att man kunde gå på toa när man ville.
Som tjej?
Ja.
Mm. ja där har ni ett klassiskt SD-möte 2015. Det som hände där var ju att Jimmy Åkesson sa för första gången att han inte var intresserad av att regera med socialdemokrater. Att socialdemokrater var liksom död grej för Sverigedemokraterna.
Sett till det aktuella opinionsläget upplever jag snarare att en mitten-höger-regering som det kanske mest realistiska, både på medellång och på lång sikt.
Och han lanserade ett samarbete, en regering med M, KD, SD. Och det där bryddes inte så jättemånga om i den initiala nyhetsrapporteringen, och folk fnissade eller skrattade lite åt det. Jag tänker att det som hände i andra kammarsalen den här veckan är ju liksom i rät linje från för 6 år sedan, så tydligt visar vem det är som styr. Problemformuleringen och liksom strukturreformerna av det svenska politiska landskapet. Och då kan de ju göra det utan aggressivitet, alltså utan give them hell. Det är dit de har kommit nu, att de kan här, sitta väna i den fina gamla andra kammarsalen med sina 8 kanter och målningar och gamla träbänkar och sånt där.
Ja, det är vackert.
Ja, det är vackert där. Ja, och då kan han vara lika vacker. Han behöver inte vara liksom klassiskt SD-aggro. Ja.
Ja, men det handlade ju väldigt mycket om att visa upp den där just seriositeten och regeringsdugligheten som du säger. Och man hörde när man pratade med Moderater då efter den här pressträffen att det var just det de lyfte fram hela tiden, egentligen alla och även Tobias Billström i officiella kommentarer, att nu visar de att de är liksom ett seriöst parti, vi uppfattar det här som väldigt moget och sådär. Men jag tänkte på en sak under den här pressträffen som liksom förstärktes när jag pratade med Moderater efteråt, och det är att alla tror att det här ska gå så himla lätt. Eller de låtsas i alla fall som att det här ska gå så himla lätt. Att de,
alltså M och KD? Eller?
Och SD också, att de säger så här, vi kommer utgå från det vi, liksom, de frågor där vi tycker lika. Vi kommer liksom samlas kring det, vi har en gemensam bild om vart Sverige ska gå och vad som är fel. Och det kommer gå jättelätt jämfört med januaripartierna som tycker helt olika. Men om man vet hur det var till exempel när Alliansen bildades, som ändå är partier som på många sätt står varandra mycket närmre, eller gjorde då i alla fall, så var ju det jättesvårt och en process som tog många år, som handlade om att bygga förtroende och flytta politik, och Timbro hade alla möjliga liksom, jag vet inte, gruppövningar där man skulle lära känna varandra. Och
det handlade ju också väldigt mycket om att ett parti tog kommando och bestämde väldigt mycket, Moderaterna.
Ja, men det fanns ju samtidigt inte den här tanken som Sverigedemokraterna säger nu, att vi ska ha inflytande efter proportion, utan det handlar ju, alla skulle ju ändå gynnas av samarbetet. Småpartierna fick ju ungefär lika mycket, men det var ju hur som helst väldigt komplicerat, och även under de där 8 regeringsåren så var det ju strid i många svåra frågor mellan de partierna som ändå typ tyckte om varandra och höll på att växa ihop. Och utifrån det blir det liksom lite komiskt när man hör dem prata om hur himla enkelt det ska bli att komma överens eftersom de tycker så lika, för i mycket tycker man ju inte lika i typ ekonomisk politik.
Nej, men och Jimmy Åkesson säger ju 2 olika saker egentligen på den här presskonferensen. Alltså å ena sidan så säger han precis som alla andra som vill samarbeta med honom, vi måste prata om sakpolitiken. Vi bryr oss om sakpolitiken och sakpolitiskt är vi nära varandra.
Det handlar om pensionerna. Det handlar om kriminal- och rättspolitiken. Det handlar om migrations- och integrationspolitiken. Det handlar inte minst om ordning och reda, kunskapsförmedling i den svenska skolan.
Och sen när han börjar rabbla sakpolitiska områden som är viktiga för hans parti, så börjar han med pensionerna. Hans parti sitter inte ens med i pensionsgruppen. De har en radikalt annorlunda politik än Moderaterna. Alltså, det är ju krasch direkt. Det är ingenting man kan gå in i ett rum och säga, ja, vi tycker lika, då signar vi på och så kör vi.
Nej, och det kanske mest, vad ska man säga, skrattretande tycker jag är integrationen som Nyamko Sabuni lyfte när hon skulle berätta hur nära de står i olika områden. Och det är jag fortfarande så här perplex inför. Jag förstår liksom inte om hon menade allvar riktigt. Om man pratar med Sverigedemokrater, då är de så här, ja, men vi har, det är faktiskt likheter mellan Sverigedemokrater och liberaler på så sätt att man vill ha krav, liksom, man vill ställa krav, man vill ha språktest. Det ska vara liksom en kravfylld integration. Men om du tittar på Sverigedemokraternas partiprogram som heter principprogram, så nämns faktiskt inte ordet integration en enda gång. Under lång tid så pratade ju Sverigedemokraterna inte ens om integrationspolitik, utan man använde sig av ordet assimilering, alltså att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället. Det har man gått ifrån nu, men tankarna om anpassning finns ju kvar. Men också, alltså Oscar Sjöstedt har någon gång sagt att målet med vår migrationspolitik är att det inte ska behövas en integrationspolitik. Och det är ju liksom symptomatiskt för hur Sverigedemokraterna ser på integration. Och man har också skurit ner i flera budgetar av principskäl som man själv har sagt.
Och Liberalerna har ju, tänkt i deras nya skolpolitik, har ju de förslag på att så här, öka kvoteringen. Alltså så att man ska blanda elever med olika bakgrund mer. Och så. Det har jag svårt att se att Sverigedemokraterna skulle tycka var en bra idé.
Ja, men det är heller inte så konstigt att Nyamko Sabuni säger det. För om man tittar på förra valet så var integration en av 3 viktigaste frågorna för väljarna enligt SOM-institutet. Och Sverigedemokraterna har lite lustigt nog väldigt högt förtroende i integrationspolitiska frågor om man frågar väljarna.
Men det kanske inte är så konstigt om man ser till den politiska debatten nu. Om man lyssnar på Moderaterna till exempel, så pratar ju de hela tiden om att vi kan inte lösa integrationen med den här höga migrationen. Och den analysen kanske också de väljarna gör, att
absolut,
den bästa integrationspolitiken är inga invandrare.
Nej. Precis. Men där ser man ju i alla fall vissa svårigheter att komma överens.
Jo, verkligen.
Jag tänker på något där som du var inne på, Maggie, med att de tror att det ska vara så himla enkelt. Särskilt när man pratar med moderater. Jag låg och tittade på valvakan 1991 i natt. Finns på Öppet arkiv för den som vill. Fantastisk sändning.
1990-talets första svenska val är avslutat. För en kvart sedan så stängde vallokalerna. Och nu så räknas det för fullt ute i landets över 6000 valdistrikt.
Den håller på i 4 timmar och liksom, jag måste ju säga något om...
Såg du 4 timmar i
jag började kanske inte, jag började på kvällen. Okay. Ja. Men det är ju fantastiska bilder. Alltså, Lars Werner kommer in i vita tubsocker. Bara en sån sak.
Det är 90-tal.
Och loafers, eller?
Ja, visst. Och jag handlade loafers, absolut.
Så klär sig kidsen idag, det är helt normalt.
Ja, det är sant. Men frågan är om kidsen har den så här viskoskostym som Ingvar Carlsson hade. Den är liksom så vid. Den vidaste kostym som någonsin suttit på en så pinsmal person. Det är som att det, liksom, det är en kostym. Och någonstans där inne så finns statsminister Ingvar Carlsson som har lidit ett stort nederlag och är jävligt sur.
Jag är mycket oroad över vilka parlamentariska konsekvenser här kommer att få. De tre partier som har tagit ansvar under den gångna treårsperioden, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern, det är vi som har gjort upp om de stora viktiga frågor som kommer att ha betydelse långt in i framtiden. De tre partierna drabbas av stor tillbakagång. Det är partier på höger ytterkanten som går fram, partier som enligt min uppfattning har satsat på en mycket populistisk politik.
Kulmen på de här 4 timmarna är när Carl Bildt kommer dit för att intervjuas av KG Bergström. Och Carl Bildt är så jävla kaxig.
Ja, välkommen Carl Bildt. Är det nästa statsminister vi har här nu?
Det vet jag inte, men att vi kommer att få en borgerlig regering, det är väl en av de allra säkraste prognoser som kan göras just.
Det är inget snack om rörligt parlamentariskt läge. Visst, vi har fått in 2 nya partier och ett har åkt ur.
Alltså KD och Nydemokrati kom in i riksdagen och Miljöpartiet åkte ut.
Ja, precis. Det finns ingen tydlig majoritet egentligen. Carl Bildt går bara all in och säger tydligt att vi ska ha en borgerlig regering. Vänstern har lidit historiskt stort nederlag. Vi kommer bilda regering. Och på den här tiden så liksom tar de dem inte en och en. Utan Carl Bildt är där först och efter ett tag så kommer Bengt Westerberg in. Får samma frågor. Och de har ju liksom gått till val tillsammans i det här valet. I en ny start för Sverige. Och Bengt Westerberg svarar precis tvärtom.
Vilken regering ser du framför dig?
Jag vet inte. Det här är ju precis den situation som jag har varnat för att det skulle kunna inträffa med Ny Demokrati som någon slags tunga på vågen och inga tydliga majoriteter. Och jag känner mig oroad som medborgare i Sverige hur vi nu ska hantera de svåra problem som ligger framför oss.
Utesluter du fortfarande en regering där du är med som är beroende av Ny Demokrati?
Ja, för vår del är det utslut.
Men alltså det här låter ju som valet 2018.
Det är superlikt.
Ulf Kristersson går upp och säger vi har vunnit och Annie Lööf säger jag tror inte det.
Men och det är grejen att om man pratar med moderater om regeringsfrågan ända sedan 2018 så har de ju hela tiden pratat om 1991. Och det var ju så de agerade efter förra valet också. Att så här, vi ska hantera Sverigedemokraterna som vi hanterar Nydemokraterna då. Vi tutar och kör, bildar en regering. De andra partier som vill hänga med får hänga med och så hanterar vi det här konstiga partiet i utskotten. De kommer inte ställa till besvär. Och det var ju den strategi som misslyckades. Ulf Kristersson hade ju ingen B-plan, han hade ingen förmåga att samla borgerligheten runt den här idén. Alltså kraschade in i väggen. Jag tycker det är fascinerande att de har fortsatt egentligen i hög utsträckning på samma grej, alltså samma 91-spår. För det de har gjort sedan dess är ju att göra en ny start för Sverige. Då var det liksom Moderaterna och Folkpartiet som gick fram. Och ni andra får hänga med om ni vill. Nu är det Moderaterna och Kristdemokraterna som går fram tillsammans, syns på bilder på Instagram ihop och sådär. Och att alla ändå bara ska liksom acceptera hanteringen av Sverigedemokraterna ungefär som man hanterade liksom Nydemokraterna då.
Förlåt, Anis, pratar du?
Ja, nej men det är intressant om man pratar med Moderater idag så tycker jag att det känns ganska tydligt att Liberalerna får jättegärna vara med. Men de får inte sätta käppar i hjulet. Alltså att man har en tydlig bild av vad man vill göra. Och det är inte läge att komma med krångliga krav.
Nej, men det som hände då var att det kom krav men att Bengt Westerberg vek sig. Alltså, det här är ju minuterna innan den här berömda scenen när Bengt Westerberg reser sig upp ur soffan och går. Olof Johansson går också. När Bert och Ian kommer in. Men de viker ner sig. Det som har hänt i svensk politik sen dess är ju att folk inte viker ner sig på det
men
sättet.
Men sen är ju inte Sverigedemokraterna och Nydemokrati heller. Alltså det var ju ett lite crazy parti som helt nyss hade kommit in i riksdagen med en riksdagsgrupp som liksom man inte visste någonting om, som hela tiden kollapsade och kapsisade. Jag intervjuade Ian Wachtmeister om detta för några år sedan när han fortfarande var i livet, och då sa han att det som han ångrade mest var att de inte hade ställt till med mer besvär.
Ja.
Och att det, liksom, de borde ha varit bråkigare som Bert Karlsson ville och som han hade hållit emot. Men jag menar, Sverigedemokraterna har ju suttit i 10 år och har ju verkligen professionaliserats under den tiden, och nu sitter de i flera kommuner och ska bygga utifrån det. Så det här handlar väl mer om just här, relationerna mellan partierna, och det var ju det som de också på den här pressträffen ville liksom lite öppna upp för, prata om olika sätt att liksom lära känna de andra partierna, skapa något gemensamt.
Det finns ju väldigt stor skillnad, tänker jag på nu när du pratar, mellan Nydemokrati och Sverigedemokraterna som handlar om självförtroende. För nu när ni pratar så tänker jag på den här bilden på Bert Karlsson, om ni kommer ihåg den, där han sitter i riksdagen med så här fötterna upp på en stols rygg och typ gör tummen upp och ser så jävla glad ut för att han är där och typ så här, give them a little bit of hell. Och det jag tror med den här Sverigedemokraterna pressträffen som var nu handlar också om att de vill bli tagna på allvar.
Mm.
Och de vill liksom,
inte göra den där
bilden. De vill inte sitta där och vara skojiga och inte tas på allvar. Det känns lite som en sån... Jag kan känna igen den känslan själv. Alltså när man har känt att man liksom så här, men ingen förstår att jag faktiskt kan någonting. Nej, men, och det tror jag är som en lilla syskon eller någonting. Ja. Man vill liksom bevisa sig på ett helt annat sätt än Ian och Bert. De kunde inte bry sig mindre. Liksom.
Nej, de ville ju skapa engagemang. Liksom. Mm. Men jag pratade med Henrik Winge en del efter den här pressträffen som ju är gruppledare. Och han har bland annat studerat andra svenska samarbeten. Vad har funkat och vad har inte funkat. Och då jämförde han på ett lite sätt ur dagens ögon, lite komiskt sätt, Sverigedemokraterna med Miljöpartiet. Men det finns ju rätt så mycket likheter faktiskt. Ja, men han beskrev det som att när Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna började samarbeta, nej förlåt, nej, vad heter de andra partierna? Miljöpartiet och Socialdemokraterna började samarbeta. Då var ju Miljöpartiet ett jättekonstigt parti som liksom inte fick vara med i utrikespolitiken till exempel, som man tyckte var... Mycket handlade ju om professionalisering och att de här partierna skulle lära känna varandra. Och då sa han att det är rätt likt som han tänker sig att det ska bli mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Mm. Och att Sverigedemokraterna också behöver göra den där resan och också till stor del gå via kommunerna nu som Miljöpartiet också gjorde. Men man tänker ju sig inte de här partierna som väldigt lika. Men på en del sätt kan man ändå säga som ett outsiderparti som vill bli normalt, även om Miljöpartiet var ju inte ett pariaparti på samma sätt.
Men det där låter ju, Maggie, ganska mycket som... Alltså, Miljöpartiet på den tiden, 98 till 06, såg ju samarbetet med Socialdemokraterna som ett sätt att professionalisera sitt eget parti. Få in tjänstemän i regeringskansliet, liksom öka den allmänna kompetensen och kompetensnivån och erfarenheten i partiet och därigenom visa sig liksom successivt regeringsdugliga. Så frågan är ju om det då var det, alltså Jimmy Åkesson pratade ju inte riktigt klarspråk om det där med ministerposter och tjänstemän och hur han egentligen ser ett samarbete framför sig.
Nej, precis. Jag har funderat rätt mycket på den frågan, just liksom, vill Sverigedemokraterna sitta i regering eller inte? Jag kommer ihåg ett samtal jag hade med Richard Jomshoff för många år sedan när han sa liksom att alltså, det absolut viktigaste för oss är att få igenom vår invandringspolitik. Och vi kunde inte bry oss mindre egentligen om vi får ministerposter eller inte, utan bara vi får igenom den. Jag har också hört folk i Sverigedemokraterna säga att vi är det parti som liksom med glädje, om något parti bara ville genomföra vår politik, så ger vi vår politik med glädje till något annat parti. Man framställer sig gärna så. Och jag kommer då poddade jag ju med Thomas Ramberg på Sveriges Radio. Och han sa så här, men Annie, det där är spinn. Alltså, det där, de säger ju bara det där. Det är klart, alla partier vill ju...
Och då ska man bara ha med sig att det bästa politikreportrar och kommentatorer vet det är att anklaga andra politikreportrar och kommentatorer för att ha gått,
på spinn. Absolut.
Det är liksom absolut standard.
Men det fick mig...
I inget möte dödar en idé så bra som ett politikreportermöte. Skjut ner det hårt. Alla idéer
som
finns.
Men det har fått mig att tänka på det där ganska mycket. Och jag måste säga att jag är inte riktigt klok på det än. För att det finns ju också, Sverigedemokrater brukar ju säga då att liksom i alla partier finns en önskan om att göra någonting som är bra för Sverige. Alltså det finns, man måste ju ändå förutsätta att det är fallet. Men hos oss är den nog viktigare. Och det anspelar ju liksom på nationalismen, att man hyllar Sverige, att Sveriges väl och ve är det viktigaste. Okej, absolut. Men jag tänker, är ändå inte då det bästa sättet att sitta i regering, om man nu tycker att det är så himla viktigt.
Alltså, handlar det ju mycket om alltså, att styra myndigheter och så, tänker jag också att det måste ju vara helt centralt eftersom de har så stark kritik mot hur myndighetssverige är uppbyggt och att de har för starka kopplingar till Socialdemokraterna och annat.
Ja, men sen tror jag att det finns också en verklig rädsla eventuellt för att sitta i regering beroende på vilket typ av parti man är. Man har ju liksom profilerat sig och en stor del av identiteten är att vara anti-etablissemang. Mm. Och stå utanför sjukläven som man alltid sa förut. Och den tappar man ju självklart om man går in i regering. Då är man inte längre den här kritiken.
Den tappar man väl nästan redan nu. För det är ju så tydligt att de också försöker signalera till Moderaterna och Kristdemokraternas väljare att vi är ett seriöst parti. Vi är inte ett anti-etablissemangsparti. Jag tänkte faktiskt också på den här frågan igår på pressträffen och pratade lite med Jomshof just efteråt och frågade hur de tänkte när man till exempel tittar på Dansk Folkeparti. Nu är det svårt att jämföra rakt av, för det har hänt så mycket i Danmark, men det är ju ändå ett parti som har backat väldigt mycket, bland annat för att man bytte partiledare till en som är mindre populär. Och Sverigedemokraterna har ju haft så himla svårt med återväxten. Kronprinsarna har fallit bort en efter en hela tiden. Men då pratade vi om det där och då sa Richard Jomshof att ja, men i Danmark har ju ändå, där driver ju Socialdemokraterna en så extrem politik. De är ju så hårda i sin migrationspolitik. Han beskrev den som extrem. Och då såg jag, liksom, då såg jag att han längtade efter det där. Att det kändes som att han gärna skulle lägga ner sitt parti. Mm. Alltså det här gänget som har suttit i en evighet. Han har ju själv sagt att han vill sluta som partisekreterare. När jag frågade om han skulle det, så han, vi får väl se, det är ju Jimmy som bestämmer, jag vill gärna det, men vi kanske får köra valet typ. Alltså kanske att det bästa för dem vore att andra partier tog över deras politik snarare än att de ska försöka finnas kvar.
Men är det inte som i ringen i Sagan om ringen? Liksom? När man har varit där och kladdat på ringen så vill man ha den ändå. Jag har svårt att tro att de bara, okej, tack för oss, hej då, vi drar.
Men det är också så att de har jobbat så hårt. Flera har varit utbrända. Det är flera centrala tjänstemän som är utbrända nu. Det verkar inte så kul.
Men i det där perspektivet så blir det ju, tycker jag, särskilt intressant att ur Sverigedemokraternas perspektiv så är ju det här som de håller på med det nya alliansbygget. Liksom, svensk politik var från 68 till någon slags kulmen 04 Reinfeldt-åren ett liksom jobb i borgerligheten för att ena den. Och detta kulminerade liksom med badtunnan uppe hos Maud Olofsson, som inte var en badtunna men Högforsmötet 04 och så Bankrydsuppgörelsen och sådär. Den där processen du var inne på förut, Maggie. Och i Sverigedemokraternas ögon så sjösatte de ju den här idén på de där landsdagarna i Lund. Och det är den de hela tiden följer upp. Och nu har de typ de här två andra partierna med sig att ja, vi bygger någonting på något sätt. Det kommer inte se ut som den där alliansen. Men i omvälvning av det politiska landskapet så är ju det här som händer lika stort och liksom har en motsvarighet i det som hände 04 till 06 när alliansen skapades. Och men det fascinerande är ju att de orkar det.
Man kan ju känna igen en del där. Alltså jag tänker på hur personer som Marcus Uvell eller Sven Dahl har jobbat för att koppla ihop Sverigedemokraterna tydligare med en borgerlighet.
Absolut.
Och sakpolitiskt har partierna också närmat sig för att Moderaterna som en gång flyttade sig nu har flyttat sig åt andra hållet.
Ja, och alliansidén då hade en stark liksom, vän i Svenska Dagbladets ledarsida. Christer Thelin som liksom, myntade namnet där. Och den ser man ju liksom på Dagens Industris ledarsida idag. Dagens Industris ledarsida är den som backar upp det här nya alliansbygget. Men och trycker det framåt.
Liksom. Var befinner vi oss i liksom alliansperspektiv? Är vi precis före Högfors?
Ja, jag skulle säga att vi är på båten ut till Vaxholm för Fredrik Reinfeldts sommartal. Där han pratar om att det behövs ett möte och... Om det är han eller Maud Olofsson som sen säger vi ska vara hemma hos Maud. Nej, det är Maud Olofsson som säger. Men ut, vi är på Vaxholmsbåten ut till Vaxholm. Det var det som hände i andra kammarsalen den här veckan.
Men då har jag en fråga. Kommer vi att komma ihåg just den här pressträffen i september, oktober 2022?
Ja, men det tror jag. Eftersom jag minns Vaxholmsbåten 2004.
Kommer någon mer än du, Torbjörn? För du kommer ju ihåg lite mer än oss andra.
Nej, men jag tyckte att det kändes så när man satt där igår i den här pampiga salen att det kändes lite historiskt. Det var nog också något med miljön. Man tänkte att den här bilden kommer visas väldigt många gånger. Det här kommer vara ett klassiskt ögonblick.
Och mer intensivt ska det ju bli, för det är budgetvecka, vårproppen kommer. Jag såg Magdalena Andersson prata om svensk ekonomi på Aktuellt här i början av veckan.
Det är ett väldigt osäkert läge, men ingen är gladare än jag om det blir ännu bättre än vad vi har i vår prognos.
Och jag tycker att det är på något sätt fint att se. Hon har ju liksom fått jobba med det här med att hon framstår som sur och lite barsk. Så hon pratar liksom med ett leende hela tiden. Och det är liksom rörande på något sätt. Även om hon liksom säger någonting som känns jättejobbigt för henne, så är det liksom hela tiden med ett leende så.
Det är en ytlig iakttagelse möjligen, men alltså det finns ju få saker som engagerar människor så mycket som Magdalena Anderssons humör. Alltså det är ju inte bara Liberalerna och det här januari-samarbetet där det har liksom varit en grej att Magdalena Andersson får utbrott och vi kan inte samarbeta, det går inte att snacka med henne, hon är galen.
Det, kanske det, lite överdrivet kanske. Eller,
eventuellt lite överdrivet. Men också socialdemokrater pratar ju när man liksom ringer för att porträttera Magdalena Andersson. Så det är lätt att få människor som säger alltså Magda är ju fantastisk, men hennes humör.
Det är ju hennes problem. Jag blir förbannad. Det är ju så att kvinnor anses som väldigt mycket mer aggressiva bara man liksom höjer tonen lite grann. Medan det då, om en man hade gjort, hade låtit skärmigt. Och jag är ju ingen blyg viol. Så jag har liksom fått det där efter mig också. Så jag känner bara att jag blir förbannad.
Det är nog rimligt, men det går inte att ta bort ur liksom personen Magdalena Andersson och hela den diskussionen som har varit, kan hon bli partiledare och sådana saker.
Nej, det är intressant.
Alltså titta bara på så här, Per Nuder i sina memoarer när han ska presentera liksom, Magda kommer till Finansdepartementet 90-talskrisen. Han beskriver henne som en ung, lite disträ ekonom med håret på ända.
Ännu mer sexism.
Alltså jag ska intervjua Magdalena Andersson imorgon, eftersom det är budget då. Så att jag vill inte delta i den här diskussionen. Jag är så rädd att hon kommer bli sur på mig då. Jag är lite rädd för henne.
Men det finns ju ingen som kan titta på en som reporter på det sättet att man känner att man vill sjunka genom jorden för att man har sagt det dummaste frågan som någonsin har ställts.
Lena Hallengren till viss del också. Men jag tänker att det där ligger ju också rätt så mycket i rollen. Alltså jag såg Göran Persson på TV4 nyligen när Anders Pilblad intervjuade honom för att det var 25 år sedan han blev statsminister. Och då pratade han rätt mycket om den persona han byggde upp kring sig själv som finansminister, att det handlade mycket om att vara kall och sträng och hård och hur svårt det var att sen bli statsminister.
Kommer ni ihåg den pressträffen när Anders Borg var sen och alla reportrar satt och väntade? Det var en budgetpressträff, jag tror faktiskt att det var höstbudget, och han hade liksom fått mickad på vägen in till pressträffen. vilket han då inte visste, och man hörde bara hur han liksom så här stonkade och stönade. Det bröt liksom den fjärde väggen, eller vad det är man brukar prata om i kulturen. Det bröt verkligen hela den där finansministerillusionen väldigt effektivt.
Det var kul.
Men jag tänker att allt snack, särskilt från politiska motståndare, om det här med hetsigt humör och sånt, det är ju bara en kuliss för den riktiga saken. Att folk är livrädda för Magdalena Andersson.
Exakt.
Den där blicken som ni pratar om, den upplever ju också alla politiker. Och det är ju själva grejen med Magda.
Ja, men här pratat väldigt lite sakpolitik här. Egentligen.
Ja, men här
pratat väldigt lite sakpolitik här. Egentligen.
Alltså jag vet inte riktigt om det här kvalificeras som sakpolitik, men det har ju börjat bubbla en diskussion om pandemin den här veckan som inte har hört så mycket innan, som handlar om öppenhet och frihetlighet. Har ni noterat det?
Noterat, ja.
Mm.
Karin Olsson, kulturchef på Expressen, hon skrev en krönika om demokratins framväxt i Sverige och demokratin 100 år, där hennes poäng var att vi nu har frivilligt gått med på att i åratal slopa fundamentet för demokratin, nämligen att dricka öl med våra vänner efter klockan 8. Jag citerar inte rakt av nu, det här är min tolkning. Då vi har ofta politiska samtal, men också strypt kulturliv, föreningsliv, församlingsliv som är jätteviktiga i en demokrati. Och att detta har vi gjort utan protester. Sen sa liberala studenter i veckan att pandemilagen får absolut inte förlängas, och kallade på Gunnar Strömmer och hans gamla Centrum för rättvisepatos, att han måste liksom kliva fram nu. Och MUF skrev också en debattartikel i Expressen med rubriken 19 reformer för fest och hångel. Och det handlar om samhällets stora skuld nu till de unga efter de här åren som inte har fått festa och hångla. Och det gick ut på, kan man säga, att alkohol och festande skulle bli mer tillgängligt genom att bland annat slopa en massa skatter så att man har råd att festa och hångla med.
Men så också otroligt typ muffigt.
Alltså. Göra liksom. Och sen, ni vet, alkohol, Ica Rosé tror jag de kallar det. Och sådär. Ja. Men det här perspektivet har ju varit rätt så frånvarande under pandemin. Varför har det varit det, tror ni?
Men jag tänker att det handlar ganska mycket om hur oppositionen har varit. Om man tittar på de här förhandlingarna var kring bemyndigandelagen eller maktlagen våren 2020, det var väl i april. Då var ju liksom Moderaterna, det stora oppositionspartiet, ägnade ju 5 dagar åt att stoppa en lag som gav regeringen mer makt att stänga ner mer. Och liksom pratade om så här, det här är demokratiska problem och ni inskränker på äganderätten och ersättning och sådana saker. Och sen när den där lagen hade visat sig inte tillräckligt enligt regeringen, då tyckte det stora oppositionspartiet att ni måste få en ännu starkare lag med ännu mer makt. Alltså pandemilagen, och ni måste få den nu.
Då var det Moderaterna som drev det, eller i alla fall skällde för att den inte redan fanns.
Ja, då pushade Moderaterna fram den och skällde på regeringen för att de inte hade fått den där på plats. Så fanns det något liksom tillstymmelse till så här frihetsideal på våren, så var de ju helt borta i Frihetspartiet som de ibland kallar sig på
men
hösten.
Det är som att det pendlade lite fram och tillbaka. Centerpartiet pratade ju ett tag om att öppna upp under sommaren, men sen, alltså det är som att folk har lite försökt följa någon slags vind här som
exakt
har varit oerhört svår
att... det är min tanke också, att det har ju varit ett väldigt speciellt år för politiken, för att den här borgfreden som då kanske kändes naturlig i början, men som jag ändå ganska snabbt började känna så här, vad är det här? Alltså, finns det inga oppositionella röster vad gäller svenska strategin, vad gäller allting? Jag är ingen hobbyepidemiolog, jag nämner inga namn. Men det är ju liksom signifikant för den här tiden, och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man är livrädd för att ha fel, man är livrädd för att ha krävt någonting och sen visar det sig att det var det motsatta som behövdes och sådär. Utöver såklart att alla vill typ hjälpas åt och möta krisen, men nu pratar vi ändå om politik.
Så att, är inte detta också ett tecken på den här mätsjukan i politiken? Att jag vet att jag pratade med någon partiledare där i början och sa så här, men vem ska man rösta på om man tycker regeringen gör fel? Och svaret var ungefär att det är ingen som tycker att regeringen gör fel. Vi ser i våra mätningar att vi kan inte gå någon annan väg.
Precis, så länge det går bra för Lena Hallengren et al. Så är det svårt.
Det där är så spännande, för liksom någon slags demokratisk synpunkt så har det ju inte funnits några alternativ, varken åt det ena eller det andra hållet. Har man velat stänga ner mer? Har man inte haft något att rösta på? Har man...
Vi försökte ju lansera de 22 forskarnas parti i en artikel i Expressen, men det var, de nappade inte.
Nej, helt obegripligt.
Ni skulle gjort det i Danmark.
Nej, men likadant har man faktiskt tyckt att det har stängts ner för mycket. Att det har varit liksom för panikartat. Det har ju funnits debattörer som har tyckt så hela tiden. Så har det inte funnits någon politisk aktör att vända sig till. Och gör ännu inte. Och jag menar, ta bara en av många sakfrågor som vaccinpassen. Det är ju en idé som bara har så här hänt. Det har inte funnits en diskussion riktigt om det. Det har absolut inte funnits en partipolitisk diskussion om det. Rörligheten ska begränsas av vaccinpass, det är bra.
Men det här som man ser nu då, att den här debatten ändå börjar vakna på både då, kultursidor och i ungdomsförbund och sådär. Är det ett tecken på att det händer någonting här? Jag tyckte själv när jag pratade med moderater igår att de sitter just nu och tvekar om förlängningen om den här pandemilagen. Hur ska de egentligen förhålla sig? Liksom, är det rimligt att förlänga den när vaccinet är på väg att rulla ut och sådär?
Jag tror att den här tillfälliga pandemilagen ändå, alltså den är ju just tillfällig, men man utreder ju också en långsiktig kris eller pandemilag. Mm. Och den vet jag har orsakat oro på regeringskansliet, just för att det blir ju mer någonting som kommer då vara vid nästa kris eller nästa pandemi. Och då kan det ju faktiskt ha skett ett maktskifte. Och då räknar man in Sverigedemokraterna, att det, liksom, att det finns en reell oro där i att vad gör den här typen av inskränkningar med ett parti som SD nära makten?
Alltså det roligaste med MUF-artikeln är ju att det inte är en MUF-artikel. Det kommer inte från MUF centralt, den här kampanjen om 19 förslag för frihet, hångel och fest och allt vad det är. Utan det här är ju en oppositionsgrupp i Moderaterna. De är distrikt som inte riktigt har varit nöjda med senaste ordförandebytet, om jag har fått mina underrättelser rätt från Moderaterna.
Alltså med Matilda Ekeblad.
Ja, precis. Det här är liksom någon slags intern oppositionsrörelse. Bland annat runt ordföranden för Moderata studenter, Douglas Thor. Och så är det Skåne som är med på något sätt här. Inte full klarhet i det. Men
det är alltså en ny stor konflikt på uppgång.
Grejen är, att som i allt, att det liksom kokar ner till intriger i vem som har makt och bestämmer. Och nu,
jag tror den här, du ska säga vem som har hånglat med vem.
Det också. Den här kampanjen är liksom för att visa, så här ska MUF vara, tycker vi. Vi ska prata mer om frihet, hångel och fylla.
Hångel och skattesänkningar.
Ja, det också.
Okej, men då var inte det här sakpolitik i alla fall. Då vet vi det.
Nej, det är alltid falangstrider.
Tidigare statsministern Lars Løkke Rasmussen har ju startat ett nytt parti i Danmark. Det tyckte jag var lite upppiggande ändå. Efter 40 år som medlem i Venstre så lämnade han ju och blev politisk vilde och har liksom teasat om det här nya partiet. Så det var väl ingen chock riktigt. Men jag tycker att det är lite kul eftersom Sverige och Danmark skiljer sig åt ganska mycket. Men också att Danmark är liksom, först var det ju någon slags skrämselpropagandaland och nu är det någon slags föregångsland allt oftare i den politiska debatten.
Plus att Venstre är ett högerparti. Ja, det är superkrångligt, ja, att hänga precis med. De har många partier och alla är krångligt döpta.
Ja, och för de har ju en lägre riksdagsspärr. Så därför är det ju lättare att komma in då i Folketinget. De har faktiskt runt 10-12 partier att välja mellan när man ska rösta. Så det är typ 2-3 som ligger och guppar där vid spärren. Och det är lite kul, de som kom in förra valet, det är ju Nye Borgerlige, som då man kan beskriva som ett parti som är liksom, de är höger, men framförallt då, de vill ännu mer ha ut invandrarna än Dansk Folkeparti, kan man säga. Och Dansk Folkeparti är ju ett väldigt liksom populistiskt parti. Nye Borgerlige är mer ett högerparti. Det som är intressant med det partiet är att det leds av Pernille Vermund, och hon är en väldigt speciell figur. När Socialdemokraterna i augusti kom med något förslag om tidig pension, då kommenterade hon det här förslaget via länk från sin makes lyxjakt på ön Paxos.
Hygge.
Hygge i Medelhavet under pandemin. Men det verkar inte uppreta någon i Danmark, utan liksom man gillar det här.
Det är så danskt. Alltså deras drottning reser runt på ett skepp. Jag älskar Danmark så himla mycket.
Exakt. Och det parti som nästan kom in förra valet är ju, det kallas identitärt parti, men det är väl typ nazistiskt, som heter Stram kurs, som leds av Rasmus Paludan, känd från koranbränningar i Malmö bland annat. Mm. Men det är också ganska intressant att ett så extremt parti nästan kom in.
Mm. Det är lite som att Alternativ för Sverige kanske skulle ha kommit in, eller jag vet inte om de går att jämföra. Men...
Jo, det skulle jag säga, alltså i extrem...
Vem gör detta i Sverige då?
Ja, det är det man frågar sig.
Men Maria Leisner. Nej, vänta. Vad heter de andra? Anna Stavbrink. Nej, men det
ja, just det. Ja, men du är på
det är ju
där.
Ingen gammal statsministerperson. Fredrik Reinfeldt då?
Det är precis dit jag vill komma. Jag har länge haft en så här fiktionell idé, en fiktionsidé, en dröm kanske, en mardröm eventuellt, att Göran Persson plötsligt tar sig tillbaka. Det har ju blivit kaos sen jag lämnar. Nu går jag in och styr upp det här. Men ännu roligare vore ju Fredrik Reinfeldt.
Om han startade ett mittenparti.
Visst.
Som konkurrerar ut Annie Lööf.
Ja, eller framförallt som liksom är... Ulf Kristersson pratar ju extremt mycket om Moderaterna nu som ett samlingsparti. Vi är de som kan samla, vi pratar med allt och alla. Vi har inga spärrar, inga gränser. Vi är pragmatiska på riktigt och sådär. Saken är ju att det där är en samling ihop med Sverigedemokrater, och då blir det kanske inte så mycket samling i svensk politik. Inte som det fungerar nu i alla fall. Men Fredrik Reinfeldt var ju den samlande liksom partiledaren. Och det skulle ju vara enormt roligt om han bara, nej, jag drar igång ett parti nu.
Ja, och han skulle ju då kunna använda sig av Lars Løkke Rasmussons programförklaring. Framåtrörelse och förändring i mitten.
Antagligen. Eventuellt blir hans Kina-affärer inte bara en black om foten, utan något totalt som omöjliggör den här idén. Så dra dig ur Kina, Fredrik.
Fort. Men så kul med en valrörelse där Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson står mot varandra. Vilken fest för politikintresserade.
Och sen har man sista debatten uppe i Lycksele.
Exakt.
SVT flyttar hela produktionsapparaten upp till Lycksele.
Slaget i Lycksele 2.0.
Jaha, Sverigedemokraterna bestämmer det mesta. Det är för lite hygge i svensk politik. Och
för lite lyxjakter.
Öppenheten är ändå på väg in i pandemipolitiken. Är det det vi har kommit fram till?
Och Magdalena Andersson skrämmer de flesta.
Just det.
Men har ändå ett leende som Mona Lisa.
Precis. Då säger vi tack.
Lyssna nästa vecka också.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.